Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här i våran studio med en kompis. Susanne Rånström, välkommen.
Tack så mycket.
Och du och jag tänker prata lite äldreomsorg.
Ja, precis.
Ja, för du har jobbat mycket med det.
Ja, jag har bara jobbat med inom äldreomsorgen egentligen. Ja. Förutom en liten kort session när jag var 16 år när jag jobbade hos en veterinär. Under ett års tid.
Så du började med djur?
Jag började med djur.
Och sen gick du över till människor?
Och sen över till människor, ja. Precis.
Vet du, är du född i Tyresö?
Nej, jag är född på Lidingö egentligen från början. Men bodde där väldigt kort. Jag var 5 år tror jag när vi flyttade till Mölndal utanför Göteborg.
Jaha.
Och där bodde vi tills jag gick i 6an. Ja. Och då flyttade vi till Huddinge.
Jaha.
Och så har vi flyttat runt lite grann i familjen. Men till Tyresö kom jag 75 tror jag. Alldeles bestämt. Jag var 75. Mm. Och flyttade in i ett atriumhus uppe i Krusboda tillsammans med min man då och kompisar.
Jaha, så du är inte uppvuxen någonting? Nej. Din familj bor ju nämligen också i Tyresö. Mm. Din mamma bor i Tyresö.
Just det, just det.
Så du kom hit, du var den som kom först till
Tyresö? Jag kom först till Tyresö, precis.
Hur kom det sig att ni valde Tyresö?
Det var helt enkelt så att vi hade kompisar som bodde här. Och så bestämde vi oss för att vi skulle flytta ihop och bo som ett litet kollektiv.
Ja, okay. Så då var du ung?
Då var jag ung, ja. Precis.
På den tiden, 70-talet, kunde man bo i kollektiv.
Ja, det var så härligt. Ja. En väldigt bra tid tycker jag.
Men dina barn är födda i Tyresö?
Mina barn är födda här.
Mm. Mm. Och nu är de vuxna?
Och nu är de vuxna och har flyttat från Tyresö. Båda två.
Ja, men, och även du har fler släktingar i Tyresö, va?
Nej.
Du har bara din mamma? Ja, bara din mamma. Din syster bor inte i Tyresö?
Nej, nej.
Jaha, så dina barn bor inte längre i Tyresö, men din mamma bor här i Tyresö också.
Min mamma bor här, ja. Precis. Mm.
Och så nu måste vi bara kolla med din karriär här. Mm. Hur kom det sig att du hamnade i, liksom, valde äldreomsorgen? Hur började det?
Efter 9an så slutade jag upp i plugget helt enkelt. Och började hos den här veterinären och jobbade. Men insåg jag att någon slags utbildning måste jag väl även jag ha. Så då gick jag vårdbiträdesutbildningen helt enkelt. Och på den tiden var det ganska lätt att få jobb. Mm. Så dagen efter jag var färdig med utbildningen, det var en ettårsutbildning på den tiden. Mm. Då gick jag upp till Högdalens sjukhus och ringde på, knackade på dörren hos HR-chefen där. Och fick börja jobba samma dag.
Jaha, mm. Okej. Okay.
Så på den tiden hette det långvård.
Okej. Okay. Och du valde från början äldre?
Ja, ja, det gjorde jag.
Mm-hmm. Sen, hur gammal var du då?
Ja, var jag 17.
17, ja.
17-18 där. Och sen så hade jag en kompis som jobbade på surfkurset som tyckte att jag skulle börja där. Och det var ju samma sak då. Man gick till sin chef och sa, jag har en kompis som vill börja jobba på vår avdelning. Ja, så fick man träffa chefen och så bytte jag över till SÖS då.
Jaha. Mm. Men, och då var det också som vårdbiträde?
Som vårdbiträde, ja.
Förklara, för att vi som inte kan den här branschen. Mm. Nu, från förut så var det man kunde vara vårdbiträde. Jag har också varit vårdbiträde. Mm. Knappt, jag tror gick en veckas kurs. Och sen kunde man vara vårdbiträde på ett mentalsjukhus. Mm. Och då skötte man i stort sett, man matade och städade.
Ja.
Men idag finns det inga vårdbiträden. Nu heter det undersköterskor.
Ja, precis. Det finns ju fortfarande kvar vårdbiträden som har gått utbildningen för många år sedan och så vidare. Men generellt sett så är det ju så att man går en utbildning och då blir man undersköterska helt enkelt. Mm.
Vad skiljer ett vårdbiträdes arbetsuppgifter från dagens undersköterskas?
Undersköterskorna får göra mer medicinska insatser.
Som vadå?
Alltså ta prover till exempel, blodprover och såromläggningar och sådana här saker.
Men de matar och gör allt sånt?
De gör allt annat också.
De gör allt annat också. Okay. Ja. Vad hände sen då efter SÖS?
Ja, efter SÖS där var jag jättemånga år. Jag tror att jag faktiskt var anställd där i 17 år.
Oj!
Ja, där jobbade på en avdelning som vi hade så himla kul. Mm. På ren svenska.
Okay.
Vi var ungkarlar allihopa.
Ja.
Vi hade väldigt, väldigt roligt. Men sen fick jag barn. Mm. Och man jobbar ju varannan helg. När min son faktiskt sa jag tror att det var påskafton. Jag gick till jobbet. Och han sa att jag vill inte att du går och jobbar. Då tänkte jag att nej, det vill ju inte jag heller jobba helger längre. Så då bestämde jag mig för att jag skulle plugga in gymnasiet. Och så gjorde jag det på 2 kvällar i veckan. Och det var ju matte, engelska och samhälls man behövde för komma in på högskolan. Så då pluggade jag in det. Det kanske tog ett år, jag är osäker på hur lång tid det tog. Men sen sökte jag in i alla fall på nuvarande socionomutbildningen är det ju.
Mm.
Den såg lite annorlunda ut när jag gick den då. Och sen när jag var klar där så var det ganska lätt att få jobb.
Du blev socionom?
Ja, fast då var utbildningen 2 år. Men jag har ju alltid velat jobba med äldre. Alltså, jag tycker det är kul. Så då blev man ju, på den tiden hette det ju hemtjänstassistent. Alltså biståndsanläggare i befattningen
som,
idag.
Den som sitter och bestämmer hur mycket, hur mycket omvårdnad man ska få.
Ja, precis.
Mm. Vilket år var det här? Eller när, ja, när det här hur du...
89 tror jag.
För att jag vet att du och jag träffades, även om du inte kommer ihåg det, så träffades vi 86.
Ja, du sa det.
Ja, för det var då när Björkbackens sjukhem drog igång.
Mm,
och då anställde de jättemånga människor och jag hade ingen utbildning egentligen.
Nej.
Var en eller två veckors intro.
Mm,
och så jobbade jag tror jag jobbade natt där, du jobbade också natt där. Så vi jobbade inte ihop.
Nej.
Men jag vet att jag såg dig där.
Ja. Ja, jag jobbar ju natt då för att kunna förlänga föräldraledigheten till min dotter då.
Mm. För det är ett bra jobb på det viset, man kan ju alltid jobba.
Jättebra, ja. Absolut. Mm.
Men sen då när det blev sån här, vad hette det?
Hemtjänstassistent, då tog man både beslut om bistånd och sen hade man en hemtjänstgrupp också.
Var någonstans var det?
I Haninge kommun.
I Haninge kommun. Mm.
Och, så småningom då, så när man delade på yrkesrollen helt enkelt, att man... antingen så var man chef eller också för en enhet med personal eller boende. Eller också så blev man biståndsanläggare. Mm. Då valde jag att vara utförarchef helt enkelt. Så då var jag chef för ett servicehus och gruppboende för dementa personer. Fram till 98, då jag tyckte att då hade jag varit tillräckligt länge i Haninge kommun.
Mm.
Och då började jag jobba inne i Stockholms stad. Och där har jag varit fram tills förra året.
Ja, för du har varit på olika ställen i Stockholms stad. Var har du varit då?
Jag började då på Kungsholmen. Då fanns det ett stort äldreboende som hette Stadsgården.
Mm.
Som jag var chef för i 3 år, tror jag var. Och sen så var jag på Farsta sjukhem, några år. Sen blev jag ganska trött på att vara utföra chef och hålla på. Alltså det är rätt mycket, det är ekonomi och det är personal och det är de boende och de boendes anhöriga. Så det kan vara ganska slitet jobb, eller det är det. Så då tänkte jag, nu måste jag hitta på något annat.
Mm.
Och då så fick jag en tjänst som chef för biståndsanläggare i Bromma först. Så var jag där ett par år och då passade jag också på att... var lite inhopp på funktionshindersidan. Och sen så gick jag över till Hässelby Vällingby.
Ja,
fastighetsförvaltning.
För där vet jag att du hade ett ganska svårt jobb. För var inte då du fick ta över den här beryktade, illa omtyckta...
Just det.
Som hette...
Koppargården.
Koppargården som man skrev om.
Just det.
Det var där man Carema-skandaler och sånt började med... Var inte där man pratade om väga blöjor och allting sånt
jo,
där?
Jo, precis.
Ja.
Jag var tillförordnad chef där i avvakten på att det skulle komma någon ordinarie. Så jag var där i 6 månader, tror jag det var, ungefär.
Men om vi utgår lite grann från det, för då slog man ju ner väldigt mycket på Koppargården, att det var väldigt dåligt. Mm. Man gjorde väl tv-reportage därifrån också?
Det var många tv-reportage.
Ja. Mm. Hur tycker du att äldreomsorgen har varit? Hur är den och hur var den där?
Alltså egentligen så tycker jag att äldreomsorgen har blivit sämre med åren, generellt sett.
Vad är det som har blivit sämre?
Alltså jag tycker inte att de gamla kan påverka sin vardag i den utsträckning man ska kunna göra. Det är alldeles för mycket styrt med pengarna. Det är inte behoven som styr längre, utan det är ekonomin som styr.
Det är ekonomin som styr.
Och att man som enhetschefer ska sitta och göra en mängd planer. Som man ska producera. Och
byråkrati.
Mycket, 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 mycket.
Uh-huh.
Som gör att man faktiskt inte pysslar med det man borde pyssla med. Alltså se till att de gamla får sina behov tillgodosedda.
Mm. För har det inte också blivit... Det är en av mina käpphästar, för att när min mamma var inne på olika ställen så sitter ju personalen framför datorer även inom äldreomsorgen.
Mm.
Och knappar och knappar och knappar. Därför de fyller i massa saker. Och de gamla sitter ofta ensamma i något dagrum eller ligger ensamma på sina rum. Så det känns ju inte som personalen är där de äldre är. Eller, det var min reflektion som anhörig.
Min dotter sa en jättebra sak häromdagen. Hon har precis bytt jobb. Hon har jobbat inom äldreomsorgen som undersköterska nere i Torslanda, Göteborg. Och Och då sa hon så här, nej jag kan inte jobba kvar här, sa hon. För att en stor del av min tid går åt till att sitta framför datorn.
Mm.
Och skriva allting vi har gjort och inte har gjort. Istället för att kunna vara ute med de gamla.
Ja, för jag tycker nämligen att mer och mer handlar om att dokumentera verkligheten. Ja. Istället för att göra någonting åt verkligheten.
Precis.
Men det var alltså Koppargården? Alltså.
Ja, Koppargården. Jo. Ja. Och jag kan säga att Koppargården var definitivt inte sämre än många andra ställen.
Varför absolut blev det en så stor grej om det?
Därför att massmedia haussade upp det så otroligt. Mm. Vi hade Dagens Nyheter som gjorde
reportage.
Ja,
de fick journalistpriser.
Precis, som jag tycker är rent skamligt.
Fram i väga
man
blöjor.
Tog inte fram fakta på något vis. Utan det där väga blöjorna är ju en jättebra typisk grej att ta upp.
Ja.
Att inte väga blöjor, det är åt helvete på ren svenska.
För vad är det som man, varför väger man blöjor?
För att man ska kunna prova in rätt blöja till rätt person.
Mm.
Därför att det finns en mängd olika sorter som man använder sig av. Och är det någonting som är obehagligt så är det kan man ju tänka sig själv. Man får på sig en jätteblöja ska gå omkring med.
När man inte behöver det.
När man inte behöver det, nej. Precis.
Mm. Mm.
Så det första jag gjorde när jag kom till Koppargården. Det var att jag sa till alla avdelningar. Se till att ni beställer hem vågar. Fullt med vågar. Och gör en kvalitetssäkring på att alla har rätt inkontinensskydd.
Det heter inte blöja egentligen. Det heter inte inkontinensskydd.
Just det.
Men tyckte du att den här kritiken mot. Framförallt var det mot många privata aktörer. För Koppargården var privat. Först var den kommunal.
Mm.
Sen blev den privat och sen blev den kommunal igen.
Mm.
Var det någon fel i den kritiken som var mot Carema och alla de här privata?
Ja, alltså. Jag är ju ingen älskare av privat verksamhet. Men jag kan säga att jag tycker i det här fallet så tycker jag att det var ett rent. Alltså jag tycker att politiskt uppförde man sig inte korrekt. Så tycker jag. Man var skiträdd och man bara sa vi tar tillbaka. Och man lovade.
Det blev ett drev.
Otroligt drev. Och personalen får ju så fruktansvärt illa.
Mm.
Vilket jag tycker är skandal att man utsätter personal för. Folk vågar inte tala om att de jobbar på Koppargården.
Bytte Koppargården namn?
Nej, de heter fortfarande Koppargården och de har fortfarande problem.
Ja. Vad är problemen då? Vad var det för problem på Koppargården som gjorde att anhöriga personal inte tyckte det var bra?
Alltså helt ärligt så var det ju så att det var ju de flesta var ju nöjda.
Aha, okay, var det så?
Ja, de flesta var ju nöjda och när jag kom dit då kom det ju anhöriga till mig och frågade var är det har hänt skandalerna? Min mamma mår jättebra eller min pappa mår bra och så vidare och jag är här ofta som anhörig. Så att det var ju väldigt, väldigt svårt tycker jag. Att, och är man anställd då är man solidarisk med sin politiska ledning. Det ska man ju ha klart för sig. Att det ska man vara också.
Därför du har haft dubbla roller. Ja. Du har både varit chef under ett borgerligt styre i Stockholm.
Mm. Mm.
Och sen har du själv varit socialdemokratisk politiker i oppositionspolitiker i Tyresö.
Just det.
Inom socialnämnden.
Just det.
Ja, så du ibland, ibland är det den ena och ibland är det den andra.
Ja, ibland är man schizofren.
men utifrån, om vi nu pratar bara utifrån din yrkesroll.
Mm, mm.
När Carema-skandalen var som värst var ju min mamma också på just ett Carema-ställe här just i Tyresö.
Mm.
Och min uppfattning om det stället, som ligger vid Farmarstigen, var ju från början att det var ett väldigt fint ställe. Det var alldeles nybyggt, jättefräscht. Vi tyckte att det var ett fantastiskt ställe för vår mamma att komma till.
Mm.
Problemet var ju personalen.
Mm.
Att när vi kom dit så var det ny personal varje gång.
Mm.
Så jag tror vi träffade på 30-40 personal.
Mm.
Och ingen av dem man sa, nu ska vi komma och besöka Sofie. Så såg man på dem att de visste ju inte vem av de här tanterna som var Sofie.
Nej.
Därför att de var där på timmar eller extra personal.
Mm.
Så det var en väldigt, Carema hade ju en väldigt, de var ju så stora och blev så många fler och anställde, tyckte jag då, väldigt oerfaren, ung timpersonal.
Mm. Och där tror jag att att det finns en sanning i det. Att det var, men på Koppargården var det faktiskt ganska stabil personal.
Därför som de hade jobbat länge. De tog över den kommunala personalen.
De tog över, precis. Men personalen som jobbade där, de allra flesta förstod ju inte vad kritiken förstod av helt enkelt. Va? Sen var det ju helt klart så att de var ju väldigt drillade med ekonomin. De visste ju liksom exakt hur mycket de kunde göra av med. Och det största som jag egentligen tycker det var ju att det var dåligt underhållet. Man köpte inte in fräscha möbler när de stolar gick sönder och såna här saker. Så den kritiken tycker jag är helt korrekt. Men de hade ju jättemycket aktiviteter på dagarna, men en stor fin samlingssal där de äldre var i, och de hade dans och de hade liksom hade pubaftnar och...
För egentligen är det ganska intressant, för det där istället var ju först kommunalt med, dem, med samma personal. Ja. Sen blev man då privat och fick ta över personalen. Mm. Och sen blev man kommunal med samma personal. Mm. Så egentligen var det bara driftsformen som ändrades.
Ja, men så är det.
Så det var ju samma ställe.
Ja, ja.
Ja.
Men däremot när stället har gått över nu till
Stockholms kommunal, stad.
Till Stockholms stad. Så är det ju så att väldigt mycket av den duktiga personalen har försvunnit.
Mm.
Så där har de stora problem nu.
Varför då? Får de bättre betalt om de jobbar privat? Varför
man får inte bättre betalt. Men jag tror att man upplever att man har större påverkansmöjligheter.
När man är privat?
Ja, det är i alla fall det som jag har uppfattat som, ska jag säga. Mm.
Och för nytillkomna lyssnare vill jag tala om att jag heter Ann-Sanin Lindgren och sitter och pratar med Susanne Romström. Och det här är Radio Tyresö 91,4. Om du nu tittar på din yrkeserfarenhet, tittar på Tyresö, hur tycker du att hur är äldreomsorgen i Tyresö?
Jag har ju som sagt varit mamma som har haft hemtjänst först ett par år. Tyckte jag fungerade ganska bra. Och hon tyckte det själv också. Det är ju egentligen ointressant vad jag tycker som anhörig. Men min mamma tyckte att det var ganska bra med hemtjänsten. Det var ganska mycket olika människor som kom. Men ändå så tyckte hon väl att det funkar bra. Och jag hade absolut ingenting att säga till dem.
Mm. Du har haft insyn i äldreomsorgen.
Ja, ja.
Alltså från den här rollen när du tittar på äldreomsorgen. Om vi väntar med lite grann med din mamma och hennes läge just nu. Om du tittar med dina yrkesögon på Tyresö, hur ser det ut då med äldreomsorgen på de boenden vi har?
Ja. Jag tycker att man ligger lite efter utvecklingsmässigt, måste jag säga. Det är ganska mycket det här med att man som gammal inte själv bestämmer. Vilket jag tycker är urdåligt. Att man inte har den möjligheten. Det finns jättemycket bra personal. Det är verkligen inte det jag vill säga. Att personalen är dålig. Men att man har en kultur. Som gör att. Det är helt okej att säga till en gammal människa. Att nej, men den här klänningen duger bra idag. Det tycker inte jag är individens möjlighet att påverka själv.
Hur ska det vara om det funkar bra? Vem tycker om att lämna sitt hem? För man vill väl egentligen de flesta människor vill överhuvudtaget inte flytta in på ett äldreboende.
De flesta människor vill absolut inte det. Och jag säger som jag har sagt när jag har varit sjukhemschef också. Det är den största sorg i livet man kan gå igenom. Det är att förlora sitt hem.
Ja.
Och flytta in i ett litet rum. Eller även om rummet är stort så flyttar man in i ett stort kollektiv.
Mm.
Helt enkelt.
Det är väldigt få som vill det.
Det är väldigt få.
Det är de anhöriga som vill att...
Ja, så det handlar ju ofta om att man inser att det går inte hemma längre. Alltså
det går inte
att
hemma.
Man är så dålig så att...
Inser alla det?
Nej, det gör det inte alla.
Nej.
Men min bild är nog att de allra flesta inser det. Men sorgen finns där ju, helt klart.
Och idag är det väl också så att man försöker låta folk bo kvar... Så långt det går hemma.
Ja.
För man håller sig friskare hemma också.
Man håller sig friskare, absolut. Man har ju annan stimulans i allmänhet, ska jag säga. Och bara det här med att gå runt och man är kanske dammar lite grann. Och man kanske har någon väninna som tittar in. Och även om man är orörlig så håller man sig i trim på ett helt annat sätt i hemmen. När man hamnar på boende så är det ju så att man blir ju ganska fort hospitaliserad.
Ja, varför blir man det?
Min teori är att det sker alldeles för lite saker och att det är för gruppstyrt. Det är gruppgymnastik och då ska man gå ner till en stor sal där det är en massa människor som man inte känner. Men det är då kanske en eller två gånger i veckan. Och det är väldigt lite, och nu pratar jag ju bara om det jag har sett, ska jag säga. Att det är väldigt lite det här med att man gör saker på avdelningen. Eller...
Du pratar om det du har sett för din mamma?
Ja, eller det här med att kunna möjligheten att komma ut.
Mm. Men kräver inte det väldigt mycket personal om det ska vara individstyrt?
Det krävs eventuellt lite mer personal än vad vi har i Tyresö, men inte så mycket mer. Och sen så måste man ju titta på, gör personalen rätt? Har man rätt kompetens? Och så vidare. För att personalen vill göra rätt, det är jag övertygad om.
Mm.
Men det blir väldigt mycket det här med att man blir en i kollektivet.
Mm.
Och då när man tappar sin identitet, då blir man ju ingen.
Nej. Jag, för mig var det, min mamma fick en stroke. Mm. Så hon blev ju personlighetsförändrad. Mm. Och hon hamnade först i början på den delen som kallas för ålderdomshemmet.
Mm.
Och där har man ju egen nyckel och eget boende, hyrt kontrakt av Tybo. Så man ska ju kunna klara sig själv. Men hon gjorde ju inte det.
Yeah.
Och hon var ju en väldigt social person. Och hon tyckte det var väldigt tråkigt med den här avdelningen. När hon kom till de andra gamla, de pratade. Alltså det är inte så att man har någon slags idealiserad bild. Mm. Ja, här kan de här gamlingarna sitta i någon slags dagrum och prata med varandra. Mm. Men det var ingen som pratade med någon. Nej. De sa ju inte ett ord till varandra. Nej. De hade inget utbyte av varandra. De pratade med personalen.
Mm. Mm.
Så det hon gjorde, det var att hon rymde hela tiden till centrum.
Hon var klok.
Ja, men hon ville dit där de friska människorna fanns, va? Hon ville umgås med oss, hon ville umgås med personalen, hon ville komma hem. Hon ville inte vara där.
Nej.
Och sen hamnade hon då ju på det här, när hon då fick en demensdiagnos, då hamnade hon på Caremastället där i Farmarstigen. Och där mådde hon ju inte alls bra, därför att det var ingen som tog hand om henne.
Nej.
Så vi var ju väldigt glada när hon kom tillbaka till Björkback. Då kom hon på en vårdavdelning och där tog ju personalen hand om henne otroligt mycket bättre.
Mm.
Och då var det väldigt mycket personal med thailändsk bakgrund, tror jag var.
Mm.
Och de var ju så himla gulliga mot henne. Mm. Och liksom, de fixade hennes hår, en helt annan frisyr än vad de brukar ha. Men hon var jättesöt och såg till. Och hon blev så glad. Så. Ja. Men alltså det var väldigt kärleks... Mm. Det var samma personal och de var väldigt kärleksfulla mot min... Så vi tyckte ju att... Vi tyckte väldigt mycket om Björkbacken. Mm. Men det utifrån en sån här... Jag är anhörig utan att veta någonting.
Mm.
Det måste vara svårare för dig som kan äldreomsorget. Mm. Och så kommer du dit och ser massa saker.
Mm. Mm.
För du ser saker och ting som du vill förbättra. Ja. Vad är det, om du tänker på din mamma, vad vill att hon ska kunna få på äldreboendet?
Alltså, det här som jag säger, att bli tillfrågad. När vill du duscha? Vill du duscha idag? Vill du gå ut idag? Vill du ha på dig de där gröna byxorna? Det är klart att du ska ha det. Jag saknar det. Och vad som sker, det är ju att man får passiva boenden. När man inte använder inte deras intellekt längre. Va? Utan man talar om för dem hur det ska vara. Och där tycker jag att det saknas jättemycket här.
Men är det inte också så här när man hamnar på... Om man är så dålig som man bor så där... Tycker man någonting om vad man ska ha på sig? Vill man gå ner?
Absolut.
Är det... Måste man inte truga folk också?
Nej.
Måste man inte?
Nej. Men det är ju ganska effektivt om man säger att när man kommer in och så tror man, för det säger man ju, men du får ju bestämma allting själv, säger man. Det är ju liksom det första samtalet man har med sjuksköterska och personalen och chefen. Och de säger, men du bestämmer själv.
Mm.
Och så upptäcker man efter någon månad att jag bestämmer ju inte själv längre.
Nej.
Då ger man ju upp. Ja. Och då får man det här passiva, tysta gruppen av människor som sitter och inte pratar.
Just det.
Mot om man har en stimulerande miljö, det kan man ju tänka sig själv.
Ja, men har du sett sådana miljöer när du har jobbat inom äldre?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
Vad gör de som gör att det blir en mer stimulerande miljö?
Jag tror att det är väldigt mycket det här med att man faktiskt bestämmer sig för vem är det vi tillför. Vem är jag till för en boende, eller om boende till för mig för att jag ska ha ett jobb? Men om jag inser liksom att våra boende på den här avdelningen i enheten, de ska bestämma själva och de ska tycka och vara lite modig som personal också, vill jag säga. Var lite modiga och våga göra saker. Och liksom,
Men har personalen tiden? För jag upplever de jag känner som pratar om att de jobbar inom...
Mm.
Ja, både hemtjänsten och tagit med människor får ju mindre och mindre tid också för människorna, därför de ska ju nu tidregistrera och fylla i massa saker. Det har ju även blivit byråkratiskt där.
Ja.
Och det ska liksom, allting är tidsatt.
Mm.
Ja. Det är ungefär som man går till doktorn och så kommer man dit och så har man sökt för något liksom liten grej som man vill titta på. Så tänker man sig, ja när jag ändå är här kan du titta på det här också. Mm. Det går inte. För nu är det så byråkratiskt. Då får man inte betalt. Ja. Nej. Bestäm en ny tid. Ja, men du kan titta på det här såret. Nej, det går inte.
Nej.
Utan här går... Så det finns väldigt mycket sådana här konstiga system idag.
Absolut, tycker jag,
inom hela sjukvården.
Ja. att dokumentera, det är ju lagstadgat. Så det, men man kan titta på hur man dokumenterar.
Och nivån.
Och hur mycket, vilken nivå det ska vara på, precis.
Ja.
Det har blivit lite grann, nu säger inte jag att det är så här, det vet inte jag. Men när jag diskuterar med mina kollegor eller kompisar då, som är enhetschefer på boenden. De säger ju att rädslan för att bli anmälda har blivit så stor.
Ja.
Så att man dokumenterar sånt som man inte behöver dokumentera.
För att skydda sig.
Ja, man behöver inte skriva en dokumentation att idag har Lisa duschat. Utan man ska skriva Lisa ville inte duscha idag.
Ja.
Det är två skilda saker.
Ja.
Liksom. Men man överdokumenterar gärna för att man är så skiträdd för att åka på en anmälan. Och tyvärr är det ju så att Lex Sarah till exempel har ju blivit många gånger ett hot. Att man tar det som väldigt negativt att man får en anmälan. Vilket det är egentligen, man ska se det som en positiv grej. Att jaha, den här rutinen måste vi rätta till. Därför där har vi brustit. Och jag tror väldigt mycket att det är det handlar om. Att man överdokumenterar helt enkelt. Och också enhetscheferna som ska göra planer för allting. Och sitta och räkna med pengar. Och budget och så vidare. Istället för att ha gäst tid att vara ute på enheten och se hur det fungerar.
Men inte det. Alltså jag tycker det är någonting som genomsyrar hela samhället. Ja. I alla yrken. Mm. Och chefer som sitter på möten. Mm. Som liksom, här ska vi ta fram en sån plan. Och vi ska ha såna policyn. Och vi ska, nu ska vi jobba igenom alla de där papperna. Och alla de där permarna.
Mm.
Alltså till slut är det. De skulle inte ens märka ibland cheferna om hela personalen gick hem. De ska fullt upp och gå på sina möten.
Ja, så är det. Ja.
Och det är ju någon, alltså, då är man ju inte chef, då är man ju byråkrat.
Om jag jämför när jag började inom yrket. När man hade folk som skrev anställningsavtalen och, man hade ekonomikontroller som hade stenkoll på siffrorna som liksom rapporterade tills nu när jag slutade jobba.
Men du skrev allting själv?
Då jag gjorde allting själv.
Ja.
Liksom. Och jag är ju inte ekonom.
Nej. Den frustrationen tror jag jättemånga chefer sitter
väldigt
med.
Väldigt mycket. Ja. Så hade man behållit en administration som man som enhetschef kunde ägna sig åt att vara chef.
Mm.
Så tror jag att det skulle se betydligt bättre ut på våra boenden.
Ja, och sen nu ska man dessutom svara på mejl. Och nu mejlar en massa människor och frågar och vill veta.
Ja, precis.
Och det gäller ju lärare, det gäller läkare, det gäller i alla yrken.
Ja,
så tar tiden framför skärmarna mest tid.
Mm. Precis.
Och det är ju, alltså jag hoppas att någon kommer på att det här är inte bra.
Nej, men vi har ju kommit på det nu.
Och sen, du är ju inte 65.
Nej.
Nej, du är ung.
Ja, ung, men ja. 61 och ett halvt.
Det är bara folk över 60 som talar om halvår.
Ja, precis.
Ja, det är jätteroligt.
Jag blir 62 i år.
Ja, barn som är 5 år, de säger också 5 och ett halvt.
Ja, precis.
Och det gör folk över 60.
Ja.
De talar också om 62 och ett halvt. Så man räknar fram till pension.
Just
du har gått i pension.
Mm.
Varför gjort det?
Jag har gått i särskilt avtalspension, som det heter. Det är ett avtal som Stockholms stad har. Jag vet inte hur det ser ut i andra kommuner. Det var helt enkelt så att jag var så sliten och arg.
Ja.
Helt enkelt. På allt det här med all den administration som man skulle göra. Och dåligt stöd, ekonomistöd, jättedåligt stöd från alla håll helt enkelt. När man som jag då var beställarchef för över 400 miljoner kronor per år. Och hade dåligt stöd och var arg. För jag var arg ett helt år. Då, och det enda jag pratade om det var att jag ville sluta jobba.
Ja.
Så till slut sa min chef helt enkelt. Är det så att du vill sluta jobba så får vi väl låna det.
Ja, men vad bra.
Ja.
Och nu, hur är livet nu då när du slutat jobba?
Livet är fantastiskt. Det är jätteskönt tycker jag. Det är fortfarande så faktiskt att jag skulle kunna tänka mig ha ett litet jobb.
Ja.
Men aldrig någonsin ett sånt här betungande jobb som jag har haft.
Som tar upp en all ens vakna tid och hela ens själ.
Ja, det, absolut inte. Men, så nu tycker jag att jag har det alldeles utmärkt bra. Jag motionerar varje dag. Jag åker in och passar mina barnbarn när de är sjuka och hämtar dem varje onsdag. Och sen så är jag mycket sen har jag en dotter i Göteborg som jag ska åka till på torsdag bland annat och passa de barnen. Och sen så har jag då hus på Gotland också som jag är mycket i. Och sen väntar jag på att min man ska gå i pension.
Ja, visst. Hörde någon som sa att livet är som bäst innan 12 års ålder. För det är då man kommer in i livets realitet, ja, och man hamnar i tonåren där. Mm. Eller innan 13 då.
Ja,
och sen efter 65. Mm. Det är då plötsligt blir man den här fria individen, ja, igen. Ja. Så får tänka sig
egna tankar. Det ligger jättemycket i det. Och kanske ha tid att fundera.
Ja.
Tycker jag är någonting som jag har upptäckt. Att jag har tid.
Ja.
Att sitta och fundera. Jag kan sitta en timme och fundera på någonting som jag kanske har förträngt. Eller som, och det, den tiden har inte funnits.
Nej. Du satt ju förut i socialnämnden här i Tyresö under många år. Mm. Hur många mandatperioder satt du?
3 tror jag.
Jag tror du satt 4.
Satt jag 4?
Jag tror nästan det.
Okej, okay. Ja.
Jag tror att du har suttit i 16 år.
Oj, oj, oj. Mm. Oj, oj. Mm. Det var ju tur jag slutade.
Men du sitter fortfarande i kommunfullmäktige. Både du och jag tillhör Socialdemokraterna. Vi sitter i opposition.
Ja.
Mm. Så det är inte vi som bestämmer.
Nej,
men om vi fick bestämma, hur skulle du vilja att äldreomsorgen i Tyresö skulle vara? Vad är det som behövs?
Jag tror att det behövs att chefer får vara chefer. Att man kan vara ute på sina enheter, titta på hur det fungerar, lägga planer som gagnar de gamla. Och inte gör planer som gagnar avdelningschefer eller politiken.
Och sen måste man bygga mer.
Och sen måste man bygga. För så som det ser ut i Tyresö idag så är det ren katastrof.
Ja.
Med att människor får ligga på korttidsboende hur länge som helst. Man ligger på akutplatser. På landstingsplatser alltså.
Man kan inte komma hem till Tyresö kommun. Nej. För det finns inga platser.
Nej. Och man ligger kvar för dyra pengar på akutsjukhusen och väntar på att få en plats. Vilket är ovärdigt och det är katastrof med att våra skattemedel går till landstinget.
Och nu måste man då hyra platser i andra.
Nu hyr man platser och köper in platser på andra ställen.
Mm. För socialnämnden gick ju väldigt mycket back.
Ja, 27 miljoner tror jag.
Mm. Ja, så det finns att göra.
Det finns mycket
och det
att
finns
göra.
Ju och Tyresö nu har ju väldigt mycket människor som är plus 60, 70, 80.
Oh ja.
De flesta av dem kanske aldrig behöver bo på sånt här boende. Men om man nu hamnar på ett boende så måste det vara bra.
Så måste man, det måste vara bra och det måste vara ett modernt tänk. För ett tag sedan så var jag ute med ett gäng kompisar. Och då så kom in och pratade äldreomsorg. Och då så var det någon som sa, ja men när vi flyttar in på ett boende, då kommer vi se till att det blir ändringar. Och då sa jag tror inte att det är så. Nej. Utan för att när vi blir gamla och ska sjuka och behöver boenden, då har vi inte kraft vi heller.
Nej.
Att påverka. Utan Nej. Det måste vara en påverkan som sker liksom i samhället. Med att en samhällspåverkan måste det ju vara. Inte tro att när 40- och 50-talisterna flyttar in, då ändrar sig.
Är man svag, är man svag.
Är man svag, så är man svag.
Ja, man är inte så kaxig.
Nej.
Och det är som anhörig man kan påverka.
Ja.
Jag kände frustrationen när min mamma åkte in att jag kunde ingenting.
Nej.
Du kan ju väldigt mycket egentligen nu.
Ja.
Och då kanske du ser mycket, mycket mer vad vi har. För att det tycker jag också är en väldigt falsk grej. Det är de här enkäterna som de gamla ska fylla i. Min mamma skulle fylla i någonting som inte hon kunde svara på.
Ja.
Jag kunde ju få henne att säga vilket kryss som helst.
Ja,
och jag som anhörig var ju bara nöjd att min mamma, någon tog hand om min mamma.
Ja.
Så det är också det där kundnöjdhet är ju väldigt svårt med människor.
Jättesvårt.
Det är ungefär som på dagis när man frågar tvååringar, är det bra här? De ska peka på en glad gubbe. Det beror ju på vilket humör de är på, vilken gubbe de pekar på.
Eller som min mamma sa nu här, hon kunde inte fylla i själv men hon kan ju svara.
Ja.
Och då så sa hon, nej men jag vill inte svara på den där för då kanske personalen blir arga på det jag svarar.
Ja, precis.
Nej men så de vet inte att det är du. Ja men hur vet du det säger hon då? Ja men jag vet det säger jag. Jag vet hur det fungerar. Men det var ju jättesvårt att få henne att svara ärligt. Och då sa hon, jo men det är bra. Ja men till mig har du sagt så här. Ja just det, men kan jag verkligen kryssa där säger hon då. För att det är liksom, man är ju underläge.
Man är underläge. Ja. Och sen tror jag en annan sak. Det behövs också den här serviceboenden. För det som är efterfrågat vad jag förstår. Det är egentligen ett vanligt boende med lite mer service. Man vill kunna äta, man vill kunna ha en restaurang lite nära. Mm. Och det jag tycker är jättekonstigt nu med Björkbacken som ligger så nära Tyresön. Det är att det inte går att ta sig på ett vettigt sätt mellan Björkbacken och Tyresö centrum.
Ja, det är ju helt galet.
Ja. Så jag har ju skrivit en motion om att man måste fixa någon kulvert eller någonting.
Ja.
Så att man kan gå liksom, alltså bor man på det äldreboendet så har man rullator eller rullstol så går det nästan inte att ta sig till centrum.
Nej, man måste ha någon som rullar.
En stark människa.
En stark dessutom.
Ja,
jag var ute och rullade min mamma igår.
Mm.
Och uppförsbacken där när man kommer från centrum och man ska rulla lite snett upp där. Det är ju jättetungt. Ja, Vika. Ja, ja.
Den backen fixar man nästan inte.
Nej.
Beroende på hur tung ens mamma är.
Jag är stark. Vet
du. Alltså, det finns lite saker att göra här.
Ja, absolut. Ja.
Susanne, jag har vår tid redan, det går fort här.
Ja.
Jag tycker vi kan fortsätta att prata med om såna här saker i nya program. Därför du har... Och liksom, när du hittar nya saker som du ser.
Ja.
Nu när du har tid att tänka.
Just det.
Så kan vi ha flera sådana här program.
Ja.
Ja. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som har intervjuat Susanne Ronström heter Ann Sandin Lindgren. På återhörande.